podcast från Nöjesbladet.
Hej och välkomna till Tronspelet, Nöjesbladets supersuccépodd där vi pratar om Game of Thrones säsong 6. Jag heter Magnus Edlund och är någon sorts fantasyexpert. Med mig har jag Sandra Shagdog Weibro.
Yes.
TV-krönikör och allmän TV-nörd. Mm. Och bredvid henne sitter Marcus Lady Larsson.
Va?
Rockjournalist och allmän förståsigpåare.
Ja, det är väl sant. Professionell åsiktsmaskin,
ja.
I läderjacka.
Det är ett härligt jobb.
Ja, då.
Idag ska vi prata om det fjärde avsnittet av Game of Thrones säsong 6. Och det heter Book of the Stranger.
Absolut.
Men jag tänker innan vi går in på alla brinnande hus och allt vad som händer i det här avsnittet, så kanske vi ska höra lite vad våra lyssnare har tyckt under den gångna veckan.
Gud, så spännande.
Jag tänker att vi börjar med ett telefonsamtal från Marie som kommer från Stockholm. Hon ringde vårt eminenta jourtelefonnummer 08-725-2357. Och hon lät så här, eller det här hade hon på hjärtat.
Hej, jag heter Marie och ringer från Stockholm. Jag är synskadad, så jag tittar inte på själva serien när den sänds, utan jag följer avsnitten genom att lyssna på er podd i efterhand. Med andra ord så har jag alltså läst alla böcker, så jag känner att jag ligger lite efter. Men jag älskar er podd, jag måste bara säga det. Nu slipper jag vänta på Winds of Winter, som verkar typ aldrig komma ut. Jag blir tokig och sen så ska jag läsa sen också. Det kommer ta aslång tid. Jag har en fråga. Den här Jorah Mormont, alltså sonen till gamle björnen. Ni vet, han som följde med Daenerys och som hon typ slashade bort sen. Var fan tog han vägen någonstans? Eller själva Mormont-familjen överhuvudtaget? Den storybågen verkar ha lite försvunnit. Svara gärna på det. Hejdå!
Ja, Magnus, det är väl du som kan svara på det här.
Ja, kanske. Först och främst tycker jag det är konstigt att man inte kan få Game of Thrones syntolkat.
Det är verkligen dåligt.
Det borde väl gå.
Ja,
precis. Vad fan med den budgeten? Det kostar väl inte så mycket för HBO att slänga in.
Ja, nej, det kan jag hålla med om. Men till sakfrågan.
Ja, okej. Okay. Jorah Mormont, han ränner runt i öknen och jagar efter Daenerys.
Han är lite småkär, kan man säga.
Ja, väldigt.
Lite besatt.
Han är bara hedrigt förälskad av en stark ledare.
Är det så? Det är något så
det är allmänmänskligt. Det är därför människan är så dum som den är. Men han är ju högsta grad med i serien. Han är ju liksom, han kommer att spela en viktig roll framöver. Mm.
Han har inte gjort jättemycket väsen av sig de tidigare avsnitten.
Nej, men han är ju lite grann som, jag brukar hänvisa till Ivanhoe i den gamla tv-serien. Han går omkring och lider och gnäller mest.
Ja, väldigt mycket.
Och så har han den här lilla sjukdomen, pesten på sig. Så det kommer inte sluta bra för honom.
Men som jag fattar, han är, om jag inte missminner mig, den sista överlevande i Mormont-ätten. Mm. Hans farsa var ju den gamla Night Commander innan Jon Snow. Och han dog ju.
Och det kommer nog inte bli några fler efter honom, känns
det
som.
Det känns inte som det. Jag vet inte om den här fjällgrejen gör att man blir så här superattraktiv.
Men vad bra. Det finns alldeles för många ätter att hålla reda.
Ja, en mindre. Tack. Okej, jag hoppas du blev lite mer på det klara, Marie från Stockholm. Sen har vi fått lite brev, mail av, med olika sinnesstämning kan man säga när de skrevs. Ove Demander hade en teori om varför den här, vi spekulerar lite i förra avsnittet, varför kommer nästa avsnitt att heta Book of the Stranger, och ja, Ove Demander tror ju att titeln antyder att Arya kommer få läsa Book of the Stranger, där det borde stå vilka som ska dö och när. Hennes lista kommenteras som kort av Jaqen H'ghar och hon har fått synen tillbaka. Det var ju fel, Ove Demander. Så var det ju inte alls. Arya var inte ens med.
Nej, hon är inte ens med i fjärde avsnittet. Booker the Stranger är High Sparrows bibel, kan man säga, som han reciterar.
Precis, jag tror vi återkommer till den också lite senare.
Ja, precis, eller Marjorie reciterar den. Hon har lite koll på den.
Ta nästa mail.
Okej. Det här är ett mail från Christian. Måste ni klaga på serien konstant? Game of Thrones är inte, och har egentligen aldrig varit, en serie där det hela tiden händer grejer och är konstant i framåtrörelse. Den tar tid på sig, bygger upp karaktärerna och har en handling som är bra mycket djupare än vad ni verkar ha fått för er. Det är inte en berättelse om coola drakar, häftiga krig eller otäcka snözombies. Det är bara fonden som dramat utspelar sig emot.
Han tycker alltså att vi klagar lite för mycket på Game of Thrones.
Christian kan kanske ha rätt, vi klagar ju en del.
Ja, men vad ska man sitta här och göra då?
Hylla?
Ja, men det gör vi ju också. Det finns ju liksom ingen anledning att vi skulle stängt in oss i det här sterila rummet och pratat om det om vi inte gillade serien.
Nej.
Sen är det ju också så att vi förstår ju att det där bara är fonden, men ibland är fonden lite roligare än huvudkaraktärerna.
Ja, fantasy i sig är ju egentligen bara gardiner på... Ja, men om en berättelse är ett hus så kan man inreda det hur man vill. Och nu är det fantasyinredning. Det är så här drakgardiner och sådana grejer.
Men samt kar av zombies.
Ja, men vi har ju fått lite olika reaktioner på ungefär samma tema, att vi är lite gnälliga. Och det är så här, prata in om en annan podd, eller prata in om en annan serie, eller gör en podd om något ni gillar istället. Men grejen är ju, det känns som en ganska vanlig tankesätt hos en stor skara nördar, att de tror att man måste älska allting i en serie, ja, eller en bok, eller ett verk. Och att om man är kritisk mot någon del, så då kan man inte vara ett riktigt fan. Då tycker man inte om serien alls. Men det tycker jag är en helt felaktigt sätt att se på både konst och på liksom nördighet som fenomen överhuvudtaget.
Ja, det är en befängd idé, och jag ska säga att det är inte bara med nördarna längre, men dagens sociala medier där man skapar sina communityn så enkelt, så är det här ett samhällsproblem, skulle jag säga. Att man det är som att hålla på sitt favoritlag i fotboll eller någonting, att man ska helst vara okritisk kring de lägereldar man skapar sig själva. Och det tycker jag, det är en ganska enfaldig syn på världen.
Ja,
jag
precis.
Hoppas att man uppfinner ett vaccin mot det.
Ja, det är bara härligt med lite konflikt och diskussion och så. Så länge vi inte liksom tar till våld här inne i rummet.
Jag ska snart anfalla Magnus med valyriskt stål.
Nej, men gör inte det. Nej, men avslutningsvis kan man säga att älska något, i det ingår att kritisera. Ja.
Lite kort, kan du inte ta hur insatta våra läsare är också? Eller våra lyssnare?
Ja, det kan jag göra.
Läs Albin.
Okej. Albin Lindgren mejlade, och adressen som de mejlade är alltså tronspelet@aftonbladet.se, så dit kan man mejla när man känner för det, om vad man vill. Okay, Albin Lindgren skriver i alla fall så här: hej, får tacka för en trevlig podd. Just saying, Arthur Danes svärd är inte gjort av valyrisk stål, vilket jag då, Magnus, påpekade, eller trodde. Det är smitt av en meteorit som föll till jorden av någon av hans förfäder. Det är ungefär samma egenskaper som ett svärd i valyriskt stål. Ha det!
Jag har ingenting att tillägga. Jag säger bara wow, en applåd.
Ja. jag älskar nivån av insatthet bland våra lyssnare. Ja. Det är faktiskt fantastiskt. Och jag älskar, det är så jävla mycket fantasy att det är någon som hittat ett svärd från en meteorit. Det är supermycket fantasy. Det är underbart, jag älskar det.
Ja. Vi korkar av champagne. Ja. Om Jon Snow och Sansa Stark. De återförenas. Efter många säsonger av lidanden på varsin planhalva, kan man säga. De har väl inte sett, rätta mig om jag fel, men de har inte sett till sen säsong 1.
Nej, jag tror ingen Stark-barn har träffat ett annat Stark-barn sen säsong 1.
Så det här är ju liksom en
ja, förutom Rickon och de där uppe i norr.
Precis. Det här är ju en båge som vi har sett fram emot väldigt länge, och jag undrar, hur kände ni när ni såg scenen, och vad kommer det här innebära för historien? Open the gate!
Alltså, jag blev helt till mig i trasorna. Mina bröstvårtor stivnade.
Too much info.
Nej, men det här, det är fantastiskt igen. Alltså dels att den är så lågmäld. Det skulle ju vara lättast att dra på med så här superpompig eller sentimental musik eller sådär, eller liksom slå på stora trumman på ett helt annat sätt. Men det här är ju också, det är två brutna människor som efter många år kanske äntligen får träffa varandra. Och det tyckte jag, jävligt välgjord scen.
Ja, man misstänkte ju när att John skulle försvinna därifrån och att de då skulle liksom missa varandra igen.
Mm.
Så det var ju tur att Sansa hade som fart på sin lilla häst.
Verkligen.
Så att det gick så snabbt att ta sig upp dit.
Men också, det är ju också så här, det tror vi har varit inne på det här tidigare, att det här är den logiska utvecklingen av de här bågarna. Det är att Sansa och John träffar varandra och gör gemensam sak mot Ramsay.
Mm.
Men för det är väl det som kommer hända nu, eller det, efter det här avsnittet är det ganska tydligt, om Jon får ihop en armé så kommer en av de stora striderna under den här säsongen vara mot Ramsay Bolton.
Mm. Det som oroar mig är, det, så här tror vi ju det kommer ske. Hur kommer mattan ryckas undan under våra fötter?
Jag kommer de bara liksom döda någon nu plötsligt?
Ja, men typ.
Kommer typ Sansa eller något? Usch.
Eller så här, ja, de rustar för att slåss mot Bolton, men då anfaller snözombierna.
Och så, ingen skulle vara gladare än jag, nej. För det finns för en gångs skull det här, varför är det här en anledning till att ett av de bästa avsnitten är ju att de åtminstone nämns. Och jag blev nästan lite besviken när de bara blåser i hornet en gång när Sansa kommer, för jag tänkte, blåser de tre, halleluja, då börjar jag rocka på riktigt.
Ja, herregud, du kallas inte trestöds Marcus för din stöd på redaktionen.
Nej, absolut inte. Men en sak jag tänkte på där, och den här återföreningen är ju väldigt så här viktig för resten av säsongen, men en sak som slog mig också i den här bågen som Ramsay tillhör, det är hur lite rädd jag börjar bli för Ramsay, vem han än dödar.
Ja, jag satt där och tittade på den här sexmordscenen.
Mm.
Och först lite hoppfull, nu dör Ramsay. Men sen när villingstjejen dog, då kände jag bara såhär, jaha. Alltså, men det är liksom till den nivån man har kommit. Karaktärer, ja, man gillar, man reagerar knappt när de dör längre. Speciellt inte när Ramsay gör det, för det är så jävla väntat.
Ja, det kändes så himla onödigt. Varför skulle hon tillbaka till serien om man bara ska dö direkt?
Ja.
Orsa, ja.
Efter så många säsonger.
Bara såhär, manustekniker, ja, skriva ut henne liksom.
Ja, exakt, det är så det känns. Men det känns som en, ja, men en nödlösning kändes som. Och man kan nog inte etablera Ramsay någon mer genom sadistiska mord, för man bryr sig inte.
Nej.
Det enda sättet man kan få fart i den storyn är väl att han möjligtvis plågar Rickon och får möta Jon Snow och Sansa igen. Mm. Det är där det kommer hända grejer.
Signaturen Mundo på rollspel.nu forumet håller med oss i det här, och han skriver typ att, ja, det enda sättet som det här kan eskalera på, eller som får en att kanske reagera på Ramsays ondhet, det är om man hugger av wildlingkvinnans huvud, syr på varghuvudet och sen har sex med det här vanställda liket.
Lite så är det ju. Så det måste, hela serien måste kanske ta en annan vändning den här säsongen och handla om andra saker än just sadistiska mord och nakenhet.
Ja. Och det verkar ju lite som vi är på väg dit.
Vi är verkligen på väg dit. Vi börjar få en förvandling. Den börjar ske nu, att det är kvinnorna som kliver fram i ledarställning. Det är ju Sansa som tar befälet över Jon.
Mm.
Ja, Jon är ju fortfarande totalt deprimerad efter att han har dött.
Ja, men han vill ju bara åka söderut och lägga sig på playan och ta det lugnt, verkar det som. Men så kommer Sansa in i bilden och styr upp saker och ting och får honom inse att det kommer bli krig, min oäkte bror. Men i alla fall, ur det att kvinnor tar över, då, det är ju en bra övergång att gå till ett annat ställe i den här sagan där en gammal kärvän och kvinna börjar röra på sig.
Yes.
Vi ska ner till, helt enkelt, till King's Landing.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Som att Cersei har fått tillbaka lite av sin intrigerande kraft där. Hon har skapat någon slags allians med Olenna Tyrell, oh, som är Margaery och Loras mamma.
The High Sparrow seized power, knowing full well we bicker amongst ourselves instead of seizing it back. Here we are. Well done to us. Now the future of the Seven Kingdoms rests in his dirty peasant hands. In a few days he'll have a trial for me. But before that, Queen Margaery will make her walk of atonement. Yes, Margaery will repent her sins before the good people of the city.
Oh no. That cannot happen. That will not happen.
I agree.
Hatar ju verkligen varandra, ja, innerligt.
Bittra rivaler.
Ja, precis. Men genom att tisa mamman med att Margaery också kommer få göra en sån här walk of shame genom stan, mm, så får hon fart på henne och, så att hon ska vilja stoppa det också.
Men det verkar som att hon ska gå bakom ryggen på Joffrey.
Eller på Tommen.
Tommen, förlåt. Ja. Lil Joffrey.
Precis, Lil Joffrey.
Mes Joffrey.
Det är, ja,
kul att ta fel på Tommen och Joffrey.
Ja,
nej, det är som att ta fel av Ramsay och Bran.
Ja, det känns ju verkligen som att ja, Tommen är lite liksom i skuggan här och han är ju en total mes. Loras Margaerys bror är också rätt mesig. Ja. Så det är verkligen, här är kvinnorna som...
Det är mammorna som tar tag i det.
Ja, här, precis.
Men du var inne på någonting, Magnus, om det här. Det här listiga, att de ska gå bakom ryggen på kungen och High Sparrow och kalla in Tyrell och låta dem ta staden.
Ja.
När vi pratade innan så var det känns ju verkligen som en sån här Game of Thrones-scenario. Att de har löst problemet med High Sparrow, men här det kommer inte sluta som de tror.
Ja, nej, det är ju verkligen, det är för många faktorer. Det är alltid någon kommer förråda dem, något kommer gå fel.
Ja, det är så otroligt mycket som kan gå fel här.
Men jag vill gärna veta hur det kommer
att gå fel. Ja, verkligen. Det blir spännande att se. Man undrar ju hur länge liksom den här alliansen kommer hålla mellan de här två kvinnorna som hatar varandra.
Jag tror det kommer hålla precis till att Margaery och Loras är i säkert förvar. Sen kommer knivarna blänka igen. Liksom.
Jag tror inte heller High Sparrow går utan strid. Han är ju faktiskt, High Sparrow är ju faktiskt den otäckaste skurken. Ramsay har ju lämnat bakom sig. Och jag tror inte manusförfattarna vill släppa honom för tidigt i den här historien. Alltså, nej, jag tror inte han blir lätt att avsätta.
Det är många monologer nu från The High Sparrow.
Ja,
han försöker övertyga folk om sin tro. Ja. Alltså, det kändes inte som att Margaery riktigt gick på.
Hade du någon teori om tronföljden?
Nej, inte jag egentligen, men jag har liksom läst någon slags... någon som har försökt gå igenom vad som skulle hända nu om Tommen dör. Mm. Vem som är den rättmätige tronföljaren då, nu när Myrcella är död, så finns det ju liksom ingen mer Baratheon kvar där.
Nej.
Och då är det någon som har kommit fram till att som har gått tillbaka typ 150 år i tiden och hittat någon gammal ättling till Robert Baratheon som heter Korven.
Korven?
Korven!
Korven?
Korven Baratheon.
Oj, jag vill läsa en bok om hans även.
Det låter som ett mycket populistiskt val.
Ja, han kanske inte riktigt uttalar det. Kanske lite mer Korven.
Ja, kanske.
Jag gillar att säga Korven.
Korven?
Korven Baratheon. Som fick barn med någon som och fick barnet Arion som är någon gammal farfars farfars far till Robert.
Aha.
Och den här Arions syster Elena gifte sig med Mattin Lannister.
Ja, den gamla godingen.
Eller hur? Ja. Som sen fick Jason, som fick Demon, som fick Gerald, som fick någon Tyttis som var pappa. Som en pappa till Tywin Lannister. Och eftersom Tywin Lannisters barn, söner, Jamie är ju Kings Guard.
Just det.
Lord Commander. Nej, precis, så får liksom inte, han har det för livet. Och Tyrion är dömd till döden. Så då är det bara Cersei kvar, så att hon är den rättmätige.
Vadå, så enligt här, om Tommen dör, då är Cersei drottning plötsligt.
Precis. Sen är det ju ganska otroligt egentligen att hon kommer få tronen. Men
det är egentligen, det här kan ju vara en helt befängd teori gjord av Game of Thrones motsvarighet till Herman Lindqvist. men den faller ju i teorin att det är kvinnorna som tar över serien med tiden, att det blir den utvecklingen.
Ja.
Från en manlig brutal värld till en kvinnlig, kanske mer fredlig värld. Det där vet vi ju inte.
En kvinnlig brutal värld, tror jag.
Ja, ja, det kommer bli samma sak naturligtvis. Men att de i alla fall får, vi pratar inte om någon egenskap mellan könen här, vi pratar om att det andra könet får makt, en större makt.
Ja. Sådana här teorier är ju jävligt spännande, just det där. Ja, men om man går till familjeträden, då blir det så här. Sen som sagt, kan det bli så? Har hon någon praktisk möjlighet att faktiskt bli drottning?
Det känns ju rätt svårt för henne att hävda att jag och min farfars 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 far var liksom släkt med någon
Baratheon. Det är svårt att visa det för läsare eller för tittarna i ett avsnitt.
Det blir inte liksom bara tv.
Ja, man får rita upp något på någon vägg eller något sånt där.
Kommer in i någon sånt där council-möte. Här har vi korven!
Ja.
Ja, det känns mer som en sån här bokteori.
Ja,
liksom.
Ja, verkligen. Ja. Seriens höjdpunkt, om jag får säga det själv, det var Daenerys-episoden. Trodde aldrig riktigt jag skulle säga det, för Daenerys har varit så jäkla tråkig så länge nu.
Shake your feet! Asher gilikath asilakira!
Yeri você aqui?
Menar du att det var höjdpunkten av hela serien eller avsnittet?
Avsnittet. Kanske serien än så länge faktiskt.
För din höjdpunkt brukar ju vara när Daenerys rider på draken.
Ja, nu fick man inte se en drake, så det var ju jävligt tråkigt. Men jag tänker att den kommer.
Okej.
Okay. Det finns mycket att säga om den här serien, men en liten intressant detalj är ju skådespelerskan Clark i naken igen.
Ja.
Efter att ha vägrat nakenscener sen säsong 3, tror jag, så näckar hon.
Och det är hennes riktiga kropp.
Ja, det är hennes, det är ingen body double.
Precis, hon har gått ut och sagt det. Varför nu det skulle vara viktigt.
Ja, när hon bränner ner det här huset med alla de här ledarna till Dothraki, den är inspelad på två ställen. En i Belfast, den är skjuten alltså i Belfast och i stället i Spanien.
Okay.
Där de har byggt upp den här sandstaden. Och det var just för att hon skulle vara naken med sin egen kropp. Att scenerna med henne när hon var naken togs inför en mer skyddad plats eller lite mindre ensemble. Sen har de klippt ihop det med någon sån här massscen. Ja, hon har inspelat på två ställen.
Hon har ju pratat om att slutscenen i säsong 1, där hon är naken med drakan ute på en klippa, att det var en jättejobbig scen att spela in för henne. För ja, det var hela inspelningsteamet och så bara stå naken ute på en jävla klippa liksom.
Den är inte lika motiverad heller. Jag kan förstå att hon har större liksom problem att slänga av sig kläderna i den delen av historien. Jag tycker hon förklarade bra i intervjuer varför hon kan tänka sig att visa sig själv naken i den här scenen. För dels är det så, hon står i ett brinnande hus. Det tänkte jag på innan jag gick ut. Och det är ju helt, ja, det är så mycket som är overkligt med det, men det vore ju helt sjukt om hon hade kläderna på sig.
Ja, alltså, så var det i och för sig i säsongsavslutningen.
Ja, men det här skulle det bli så här, hur ska de lösa det här, tänkte jag. Ja, men då kommer hon ut sprittsprångande naken. Men här har hon ju en helt annan maktposition.
Mm.
Det är ju liksom inte, det känns ju inte som att de exploaterar en kvinnlig nakenhet i den här scenen, tycker jag. Utan mer att de visar en väldigt stark kvinnlig ledare. Eller? Alltså hon har ju en annan maktposition i alla fall.
Ja, det kan man väl säga. Samtidigt så är det liksom, det känns som att nu måste de hitta bättre anledningar att få folk nakna än. Tidigare kunde det bara vara liksom helt lite mer random. Att det var bara liksom,
ja, det ploppade ut lite här och där.
Ja, precis. Nu försöker de ändå liksom hitta lite rimligare anledningar än tidigare.
Men då tycker jag, även om att det är naturligtvis, de hade ju kunnat bara filma henne bakifrån. Liksom.
Det skulle de kunna.
Och fått samma effekt.
Men jag tror lite för skådespelerskan så handlar det också lite att i säsong 1 var hon ny. Ingen visste vem hon var. alltså helt grön och liksom gjorde saker som stod i manus. Nu är hon ju etablerad, kan välja själv liksom. Jag tror det är en väldigt stor skillnad.
Ja, hon är väl typ den bäst betalda i serien också.
Ja, så.
Men känner, har ni också tänkt på att det är väldigt lite naket och sex i den här säsongen än så länge? Eller? Jag vet inte det. Alltså Game of Thrones är ju känd, eller kanske ökänd, för att ha så här omotiverat mycket naket.
Men beror inte det på att de har lyssnat på kritiken? Alltså det går ju inte HBO kan ju gå åt det hållet. De kan ju inte skita i hur samhällsdebatten går, hur man skildrar kvinnor i serier.
Ja, fast skaparna av serien D&D, som de kallas på nördforumen runt om i världen,
Dungeons and Dragons,
de heter väl, jag kommer inte ihåg vad de heter ens, de säger att inget i den här säsongen har de gjort eller ändrat beroende på feedback från fans eller något sånt där.
Det är skitsnack.
Ja, jag tror också det är skitsnack.
Det är klart, men det måste de ju säga.
Ja.
Men det är klart, om man säger, alltså det är så tydligt att jag tror de har tagit in, alltså bara det här vi pratade om tidigare, att kvinnorna har kommit till en större maktställning är ju ett resultat av kritiken och hur serien har tagits emot. Det är jag helt övertygad om. Och det kanske kan ju ha varit George R. R. Martins lite bakomliggande syfte att skriva berättelsen som man gör.
Kan vara.
Kan vara. Men
sen säger ju hon som spelar Daenerys, Emilia Clarke, säger ju i den där intervjun också, de pratar om sin nakenhet i senaste avsnitt, att hon att det blir sån uppmärksamhet när hon klär av sig, och att han som spelar Dario Naharis, som är hennes
loverboy
i serien, att han har klätt av sig massa gånger utan att det få liksom någon uppmärksamhet.
Men han visar ju inte penis.
Nej, det är
det som skulle
inte
krävas kanske.
Nej, precis. Däremot har ju Hodor har ju visat sin.
Just det, där svajade kodden.
för första segel.
Nej, det gjorde den inte.
Nej.
Men Huffington Post har, som den säkra nyhetskällan de alltid har, tagit fram lite. De har suttit och räknat på hur mycket naket och sex det har varit i de olika säsongerna. Och säsong 3 är den säsong med mest naket och sex. Där är det 8,5 minuter av hela säsongen som är naket. I första säsongen då var det 8 minuter 10 sekunder. Lite mindre. Och i andra säsongen 7 minuter 40.
Och sen går det stadigt ner.
Ja, den fjärde 6 minuter, den femte 6,40. Så det har ju de senaste säsongerna, två senaste, har det varit betydligt mindre än tidigare. Så det är väl frågan om hur det här, den här säsongen kommer utveckla sig. Strunt samma, vi kan prata lite mer om Daenerys kanske, vad som händer. Vi behöver inte prata bara om naket. En intressant sak jag noterat är bokfansen är upprörda över att Daenerys verkar vara flamskyddad. Att hon inte kan skadas av eld alls.
För så är det inte i boken.
Nej, i boken är det bara i den så kallade födslosscenen, va?
Precis.
Det är där hon är eldskyddad. Sen så visar väl George R. R. Martin att hon kan bli bränd i böckerna.
Ja.
Så att hon får eldskador. Så det här är en skillnad mellan böckerna och tvn.
Precis, och sånt där älskar ju folk att uppröras över.
Ja, men nu blir hon ju som en superhjälte.
Ja,
förlåt.
Precis.
Ja, men man gillar ju ändå att de verkligen visar att det här är en egen tv-serie. Liksom, att man går liksom mer och mer ifrån boken. Och
ja.
Att det blir liksom ett eget konstverk, om man ska vara lite fluffig.
Ja, men verkligen. Att det går att det är en separat sak som förvisso är baserat på en grej, men som inte är liksom lyder under den saken.
Det är en ganska snygg lösning på hennes problem, hur hon ska ta sig ur fångenskapen. Sen är ju de här eldpelarna eller de här kandelabrarna med eld, det verkar vara napalm i dem. Alltså det är ju liksom ur säkerhetssynpunkt så skulle de kanske tänkt på det, att inte ha såna inne i ett trähus. Men det är en snygg lösning, men samtidigt det är väldigt mycket eld i dem där.
Men undrar om de är preparerade med något.
Jag tolkade det så att Jorah och Dario, att de på något sätt har preparerat det här innan. Att det var en av grejerna hon bad dem om hjälp om.
Ja, det kanske, men det får man ju inte förklarat.
Nej.
Så det blir lite sådär, när hon välter dem så blir det blir Apocalypse Now och den gamla krigsfilmen kommer att fälla napalm.
Absolut, men tänk, de har typ halmgolv och det är mitt ute.
Ja, bara en detalj,
väldigt, väldigt torrt.
Ja,
Men Dany nu efter det här, hon har ju alla Dothraki under sig nu, med sig. Mm. Någon sorts drottningarnas drottning eller Khaleesiernas Khaleesi. Mm. Tror ni att det verkligen är så här enkelt? Hon bara kliver ut ur ett brinnande hus och så dyrkar alla henne.
Det känns ju inte som att det kommer liksom, det kommer ju bli svårt att få ihop de här med marinfolket, och det är ju rätt mycket folk att hålla koll på.
Men samtidigt så här börjar man ju bygga upp en, jag vet inte vem strid, alltså någon stor strid ska stå mellan, men här börjar hon ju få sin armé som hon kan liksom svepa in och ta över allting. Så Magnus, jag är ledsen, men jag tror här börjar the endgame.
Ja, men det är, så måste du ju vara.
Ja.
Alltså, för vad ska hon annars göra med alla de här, bara dra runt i den här slavbukten igen, det går inte. Nu måste hon ju över.
Ja, gud ja.
Det var ju lite roligt så här när man samspelet mellan Jorah Mormont och Dario, eller vad fan han heter, jo, Dario, att de är så här, de är så jävla mycket rivaler så här. Och du kommer inte kunna ha sex med henne, för hon är så vild och du är så gammal och så här, att det är väldigt mycket back and forth mellan dem.
Ja, det är lite så där omklädningsrummet.
Precis.
I fotboll.
Ja.
Nerkokat till två personer.
Marcus, är du team Jorah eller är du team Dario? Vem ska hon få ihop det med?
Ja, vem som hon ska få ihop det med? Jag tycker inte hon ska få ihop det med någon av de där gubbarna. Men om du väljer med vem jag har mest sympati för, så är det definitivt Jorah. För att han bär på den här pesten, och han är en bra och tragisk karaktär, och jag föredrar tragiska loser-karaktärer framför de här
så ger
ointressanta,
han ett,
starka regenterna.
Han ska få ett pity fuck liksom, så. på dödsbädden.
Det är inte det jag säger liksom. Men jag hoppas han får en värdigare död än att han blir någon sorts stenmonster.
Ja.
Ja, det känns inte som att det kan bli något jämställt förhållande med någon av dem, med tanke på att de liksom avgudar hennes, ja, marken hon går på liksom. Ja. Det känns som att det är dömt att gå illa.
Hon får vara modern och leva ensam helt enkelt.
Ja, eller behöver hon någon på samma nivå som sig själv så att säga.
Ja, men alltså hon är där missing day kanske.
Den enda som är på nivå, på hennes nivå, det är ju han, den här Night King.
Sluta försöka pimpa ut The Night King till alla.
Ja, ja.
The Night King kanske redan är i ett lyckligt förhållande.
Ja,
strunt samma, men hur runken? Hur...
Japp, då kommer vi till den roliga delen med vår pliktrapportering.
Yes!
Yes, äntligen. Och då har vi lite passande fått ett läsarmail från Heidi som skriver: hej, tack för en suverän podd. Dock hoppas jag att ni i nästa avsnitt tar upp den totala avsaknaden av Littlefinger i säsong 6. Om det är något som inte stämmer är det väl att han inte är med och petar överallt han inte borde. Känns som att det är en tidsfråga tills han ställer till med något igen. PS, snälla, kalla inte starkvargarna för hundar. Det är ont i själen.
Okej, vi kallar dem hemska vargar eller något.
Ja, vi ber om ursäkt för det. Men...
dopade ekorrar, tror att hon är okej med det.
Jyckar.
Nej. Vi ska inte kalla dem, vi ska kalla dem för vargar.
Ja, precis.
Men Littlefinger är tillbaka.
Ja, han är det. Och vad, om ni ska beskriva era känslor inför det med en mening.
Ett djupt obehag som kommer sätta käppar i hjulet på allt som kan vara kul.
Vad sysslar han med? Alltså, vad håller han på med den här lilla Robin Arryn? Varför håller han på att dona där?
Ja, när lilla Robin Arryn, det var ju han som diade sin mamma upp i typ tonårsåldern.
Ja,
eller
men typ.
Ja, och det är väldigt obehagligt.
Ja, och se vad det blev av honom.
Ja, precis. Han har liksom, han har ändå tränats nu i, jag vet inte hur länge, känns
om man diar sin mamma för länge, så är sensmoralen i den här serien att man blir en extrem douchebag som får någon sorts tänder på falkar.
Ja, men eller i alla fall psykiskt svag. Ja. Svag.
Man är något som Littlefinger kan manipulera väldigt lätt.
Ja, nej, men han har ju tränats nu i jättelång tid, men han har ändå inte lyckats lära sig använda en pilbåge.
Nej.
Han kunde inte liksom knappt träffa gräset.
Väldigt dålig.
Men Littlefinger är tillbaka.
Ja, jag tycker det är helt ändå. Jag saknar honom.
Han kommer ju vinna det här. Han kommer ju sitta på tronen. Inte Cersei.
Ja, man undrar ju alltid liksom, vad är hans plan med allting? Att han gifte bort Sansa med vår favorit
Ramsay. Alltså,
och nu ska han rädda Sansa. Ja.
Alltså, jag uppfattar det som hans mål är att liksom splittra och söndra hela tiden och så kaos. Mm. Och sen, det är ju någon scen där han och Varys pratar, om det är i säsong 2 eller något sånt, jag minns inte, där Varys oroar sig för kaos, liksom, att det är en avgrund, och Littlefinger säger kaos är inte en avgrund, det är en stege. Så jag tror det är, han kommer manipulera alla till att slåss mot varann, och sen när röken har lagt sig, då sitter han på tronen.
Apropå manipulatören.
Precis, så har vi även ett avsnitt där Tyrion mansplainar slaveri för exslavar. Och mäklar någon slags fred med slavägare.
Ja, det känns inte som att tonvikten ligger där i det här avsnittet. Alltså, jag tycker den fortfarande, även om det är den här scenen som Magnus uttryckte det, det är ett bra snack i pelargångar, någonting mer än vad det brukar vara när vi drar söderut i den här storyn, så känns inte där fokus ligger just nu.
Nej, jag snabbspola den, säger jag. För att vara ett snack i pelargångar så var det ett bra snack i pelargångar. Och man uppskattar ju ändå Tyrion när han är i sitt lismande, manipulerande bästa. Men ja, snabbspola.
Theon kom äntligen hem. Hurra, eller?
Ja, men det är lite av ett antiklimax, men det följer ju också den här seriens grundröda teori att han kommer stötta sin syster till makten.
Mm. Och jag tycker det är skönt att han har den självinsikten nu, att han inte är en ledare. Han har försökt och misslyckat nå in i helvete.
Ja, verkligen. Ja, man undrar liksom hela den här historien med dem där ute i vattnet. Liksom, vad är den på väg? Den känns lite...
Ja, jag vet vissa saker från böckerna, så jag håller tyst.
Ja, vad tycker vi om att det inte var varken någon Arya eller Bran i det här avsnittet?
På ett sätt och vis så tror jag att det kommer i nästa avsnitt. Jag tycker det är bra, för att det här tycker jag är det bästa avsnittet i säsongen hittills, som kändes, den hade liksom mest Game of Thrones själ av alla avsnitt hittills. Så jag tycker det är bra att de tog bort några bågar och fokuserar på det man med större självförtroende på det de vill berätta. Och jag hoppas de fortsätter med det.
Ja, men visst, jag hade gärna hoppats på att få veta vad som finns i tornet i Brands tillbaka drömmande, men jag kan nöja mig med att det kommer nästa avsnitt kanske.
Och vad händer i Dorne, tror ni?
Ingen bryr sig. Hörrni, vi ska väl börja
lika lite som i Boden.
Vi ska väl börja runda av här lite. Jag kan ju innan det, nästa avsnitt heter ju The Door. Dörren, som kommer om
några veckor. Mystiskt.
Vad kan det syfta på?
Ja, jag gissar bara nu kommer säkert vissa slita sig stycken som kan det här bättre än jag, men jag tror att det har någonting med Arya eller Bran att göra.
Jag gissar att det är någonting med Arya och den dörren där. För att de har släppt lite, alltså vad det ska handla om, så här korta liksom meningar.
Mm.
Och då nämner de Tyrion som får en konstig allierad. Bran får veta lite mer. Brian goes on a mission. Och sen Arya får en ny chans.
Intressant. Det enda jag kommer att tänka på med dörrar, det är ju så här, hur de använder dörrar i Mad Men för att visa ensamhet och liksom nederlag och sådär.
Jag tänker att det är någon mer liksom filosofisk bild här.
Jag vet inte, det var bara så jag associerade.
Jag hoppas på 3 hornstötar.
Jag med.
Bakom en dörr.
Och drakar. Innan vi säger adjö för gott, så ska vi bara säga återigen, man kan mejla oss till tronspelet@aftonbladet.se. Man kan hashtagga tronspelet i så gott som alla sociala medier. Och man kan ringa vår jourtelefon Gör det, för det hade ju Marie till exempel gjort tidigare i det här avsnittet. 08 725 23 57. 08 725 23 57. Ring dit, men så länge säger vi...
Valar Morghulis.
Valar Doheris.
Hej då.